We're talking about politics instead of football.
Det är ett av de mest ifrågasatta mästerskapen någonsin.
Qatar's human rights and labor abuses have made it the most controversial World Cup in history.
Och parallellt med fotbollen har konflikterna avlöst varandra i vad som närmast kan beskrivas som VM i politiska konflikter.
Iranian players not singing the national anthem.
På en kvart får du veta hur vi hamnade här.
Sju landslag stoppades av FIFA när man ville bära lagkaptensbindeln i regnbågens färger.
Och om alla konflikter kan leda till någon förändring.
FIFA-presidenten dök upp på en stor bildskärm inne på arenan och då lät det sådär.
Det är måndag den 5 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Anders Lindblad, sportkrönikör här på Svenska Dagbladet. Du, Anders, vad känner du när du följer fotbolls-VM i Qatar just nu?
Ja, att jag inte bryr mig lika mycket som jag brukar göra runt ett fotbolls-VM. Det är väl den känslan man har framförallt, och att det har varit ett väldigt politiserat VM där fotbollen kommer i andra hand.
Ja, men det här mästerskapet har ju kritiserats sedan Qatar tilldelades det för 12 år sedan nu. Vad har kritiken varit?
Ja, men framförallt har det ju handlat om gästarbetarnas situation i Qatar som har varit då omänskliga. Det har handlat om bristen på mänskliga rättigheter, bristen på pressfrihet i Qatar. Men just framförallt det fokus har ju varit på gästarbetarnas situation. Och det är ju, finns rapporter som Amnesty har tagit fram om att 6500 gästarbetare har omkommit då i arbetena med all infrastruktur och arenorna under då 12 års tid.
Mm, för de har byggt upp allting,
ja,
från scratch.
Ja, exakt. Precis.
Du, för någon som inte har följt VM, hur skulle du beskriva mästerskapet hittills? Och då tänker jag inte på själva fotbollen.
Nej, det började ju med att Gianni Infantino höll ett anförande dagen för invigningen som var otroligt anmärkningsvärt. Där han gick till attack mot framförallt västerländska medier, Västeuropa. Han tyckte att det var ett hyckleri att man kritiserar valet av Qatar.
Mm. Och Infantino, ska vi säga, det är ju FIFA-basen.
Ja, exakt, exakt.
Ja, så hur mäktig är han i fotbollssammanhang?
Ja, men han är ju den mäktigaste ledaren som finns inom fotbollen. Ordförande för FIFA, internationella fotbollsförbundet, och har ju en otrolig makt.
Ja, men det började med det och sen har det fortsatt.
Ja, men allt har handlat om politik och det har varit utspel från olika länder och det har varit från FIFA och det har fortsatt.
Du, jag tänkte vi skulle stanna upp lite grann vid Gianni Infantino som du pratade om där. För han har ju verkligen hamnat i centrum. Varför?
Det började med, kan man säga, att han fick ta över ett FIFA som var i total korruptionsskandalen där 2015 när allting rullades upp och Sepp Blatter som var ordförande tidigare då fick avgå och även Michel Platini som var ordförande i UEFA och Europeiska förbundet fick också avgå. Och Infantino tog över FIFA och sa att han skulle modernisera hela organisationen. Han började väl ganska okej och försökte göra vissa saker, men sen har han liksom fallit in i den här mygelpositionen och maktspelaren som han är då. Han har insett liksom var han kan hämta sina röster ifrån, och det är inte från norra Europa där vi bor då, utan han har liksom vänt sig till andra delar av världen där han har ett stort stöd.
Mm. För precis som i politik så ska han bli vald och få stöd.
Ja, det är ju som ett idrottsförbund där alla medlemsstater, och det är 211 nationer som är med i FIFA, och där varje land har en röst. Det är val här nu i mars, FIFAs kongress, och där kommer han bli vald för ytterligare 4 år igen. Det finns inte ens en utmanare.
Nej, men det är ju skönt.
Ja, för honom är det bra.
Mm. Hur skulle du beskriva honom då?
Han är ju väldigt känd från början att det var han som höll alla såna här lottningar när det var Champions League och så här och olika VM-kval. En språkbegåvad schweiz-italienare, jobbat sig in i FIFA genom att ha varit generalsekreterare tidigare då, men mer som en tjänsteman. Fick ta över ordförandeposten och väldigt speciell. Jag tycker han har ett stort ego, ser man ju i sina tal då, de han har hållit här, och världsfrånvänd självbild.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tror du att Infantino trodde att det skulle bli så här politiskt när VM väl var igång?
Nej, alltså FIFA bad ju också alla deltagande länderna inför VM att nu måste vi lägga politik och ideologi åt sidan. Nu är det bara fotbollen som ska stå i fokus. Och sen så, då den här dagen för invigningen, så höll han då sitt timslånga anförande som var bara politik. Och det var liksom startskottet på någonting som vi aldrig har sett tidigare.
Hello everyone, welcome to this FIFA press conference here in Doha.
Hundratals journalister har samlats inne i den enorma konferenssalen i Qatar Convention Center. Det är dagen innan VM ska sparkas igång. Och mannen alla i salen väntar på är fotbollens mäktigaste man, Gianni Infantino. 2 minuter innan utsatt tid slår han sig ner framför den samlade världspressen.
First of all, of course, welcome.
Men det som sen händer har nog ingen i salen ens kunnat drömma om.
Today I feel gay. Today I feel a migrant worker.
Infantino håller ett en timmes långt försvarstal för att VM hålls i just Qatar. Han kastar ut flera kängor till Europa som han menar är hycklare i sin kritik.
I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years.
Och trots att FIFA själva i samband med VM lanserar en kampanj för social rättvisa med budskap som att fotboll förenar världen och att diskriminering är fel, så stoppar man de länder som vill bära One Love-kaptensbinden under VM.
They have been warned by FIFA officials that wearing the armband would be a breach of its rules and risk a sporting sanction.
En bindel som är till stöd för HBTQ-rättigheter, då det är olagligt att vara homosexuell i Qatar. FIFA motiverar sitt beslut med att det inte är tillåtet med politiska budskap på fotbollsplanen. Det här skapar massiva protester.
I think we've made it clear as a team and the staff and an organization that we want to wear the armband.
Men FIFA står på sig och hotar med att de lag som ändå använder One Love-binden kommer bestraffas.
Det var 7 länder av, faktiskt kan man tänka på, bara 7 av 32 deltagande nationer som ville bära den här One Love-regnbågsfärgade binden. De vek ner sig när de blev hotade med sportsliga straff, gult kort eller avstängning. Det vet man inte riktigt vad det hade blivit. Men Tyskland har nu gått till idrottens skiljedomstol, CAS. Man har överklagat beslutet och säger att FIFA har gjort fel. Man kan inte göra så här. De hade ju fått också löfte om att få bära den här binden innan VM började, men blev stoppade då samma dag som matcherna skulle börja.
Mm. Vet man varför de stoppades då?
FIFA vill ju visa att man har makt, och det är klart att i Qatar så är homosexualitet är ju förbjudet, och regnbågsfärgerna är ju, anses ju vara en provokation mot Qatar. Så att man gick på Qatars linje och man vill inte ha någon kontrovers, trodde man. Men det blev ju ännu mer istället.
Men det har inte kommit något beslut från CAS?
Nej, inte, och det kommer nog inte att komma nu under VM, utan det kan ju kanske komma då efter, men då spelar det ingen roll. Och det som är tråkigt är också att inget av de här länderna vågade verkligen utmana FIFA, utan man vek ner sig ganska snabbt och sa att det var ett skandalöst beslut av FIFA, men man vågar inte heller stå upp för regnbågsbinden.
Ja, vad tänker du om det?
Jag tycker det var fegt. Det hade varit intressant att se vad som hade hänt om den här lagkaptenen då verkligen hade fått ett gult kort. Jag tror inte det, för att frågan är vilken domare som hade vågat att ge ett gult kort till en lagkapten innan en match ens börjar.
Ja.
Jag kan förstå också då de länderna då som inte vågade, med tanke på att sportsliga straff, klart att det svider.
Det blir nästan lite ironiskt, Anders, det jag tänkt på det här med tanke på att FIFA verkligen försökt få det här till ett så här opolitiskt VM. Och de har verkligen hamnat också utöver det här mitt i världspolitik. Och då tänker jag på Iran.
Det har ju varit den frågan som kanske har varit mest aktuell under VM. Man har ju sett Irans landslag som kommer till sin första match vägra sjunga nationalsången. Efter påtryckningar då antagligen, det vet vi inte exakt, men troligtvis så mumlar de i varje fall med då i sina två nästkommande matcher och sjunger med. Och ingen vet vad som händer de här spelarna när de kommer tillbaka till sitt hemland, vad som väntar egentligen.
Mm.
I Qatar, som då är en av Irans bundsförvanter, närmaste bundsförvanter, så har ju också säkerhetsvakter och polis jagat symboler på läktaren för Irans frihetskamp.
Mm.
Den situationen som spelarna i Iran har haft är ju långt mycket tuffare än de här länderna som vek ner sig för regnbågsbinden, tycker jag.
Jag tänkte på det, den första matchen, alltså det var ju så oerhört starkt när de inte sjöng med.
Kanske starkaste minnet hittills från VM och det man kommer att komma ihåg, tror jag, också mycket efter turneringen.
Mm. Hur tycker du att FIFA hanterat den delen då av liksom Irans?
Som de brukar göra, med feghet och genom att tysta alla protester och hoppas på att Iran ska åka ut, vilket de också har gjort, och för att få liksom, ja, slippa den här frågan.
Du sa där i början att det är liksom ett av de mest politiska mästerskapen vi har haft, och jag har tänkt på att, typ att damfotbollen har ju varit politisk tidigare, alltså där man har ju sett politiska yttringar. Kommer herrfotbollen fortsätta vara politiskt efter det här VM:et?
Det är ju den här världen vi lever i just nu, alltså den är väldigt politisk och den är väldigt polariserad, och det märks också att det är första gången ett VM spelas i Mellanöstern. Och det har just påverkat hela mästerskapet från att Qatar då fick det. Men jag tror att det är det här vi får vänja oss vid. Politik och idrott hör ihop och det har alltid gjort det, men det är ännu mer tydligt kanske just nu under det här världsmästerskapet.
Och jag har en känsla av att det där att politik och fotboll eller sport inte hör ihop, det försvann i och med Rysslands invasion av Ukraina. Ja. För då var det ju verkligen första gången man bara...
Ja, absolut. Då blev det verkligen, det kan man ju också komma ihåg, att Ryssland blev ju uteslutet från sin playoff-match till då VM-slutspelet. Så att det blev, startade där med väldigt politiserat, man uteslöt Ryssland. Sen har det fortsatt och det fick upp ögonen, tror jag, för väldigt många att politik och idrott hör väldigt tätt ihop.
Mm. Jag tänkte på ett begrepp som sportwashing som vi har pratat om tidigare. Alltså det handlar ju om att man använder sport för att bättra på sitt rykte och visa upp sitt land från sin bästa sida och sådär. Och det finns ju många exempel på det. Och man kan ju bara tänka att fotbolls-VM 2018 hölls i Ryssland. Helt ofattbart att tänka idag.
Ja, men exakt. Och jag var ju där då under VM och visst, det fanns kritik mot Ryssland då, men inte på det sättet som det såklart skulle ha varit nu då, att då var det handlade mest om de här långa resorna och att det var miljöfrågan som var uppe. Men visst, det fanns en kritik mot Ryssland och det fanns en kritik mot Kina både 2008 och nu 2022 när de har hållit sina OS.
Mm. Och 2018 hade ju Ryssland ändå invaderat eller annekterat Krim,
ja,
det skedde
precis.
Ju tidigare.
Ja, exakt. Ja. Och det är konstigt att den frågan var inte ens uppe just då, utan den var glömd. Och det är ju hemskt när man ser tillbaka på det.
Mm. Men tror du då att det här är slutet för sportwashing?
Nej, tyvärr så är det ju inte det, utan vi ser hela tiden tecken på att det blir bara mer och mer sportwashing, tycker jag. Även om det här mästerskapet då kanske, det värsta året då som vi har pratat om tidigare med OS i först Kina, sen har vi då fotbolls-VM i Qatar. Men vi ser ju hela tiden golfen, Saudiarabien satsar stenhårt på den här livgolfen, en utbrytartor till den amerikanska toren med miljarder för att få dit spelare. Vi ser att de här länderna också söker ju Formel 1 och de vill ha fler och fler mästerskap. Saudiarabien söker ju faktiskt fotbolls-VM 2030. Och det är inte alls omöjligt att de får det, tror jag. Med tanke på att Infantino just då, som också, han bor i Qatar just nu. Han gör reklam för saudisk turism och är väldigt nära vän med den saudiska kronprinsen också.
Men kommer då egentligen någonting förändras inom fotbollen som nu har fått jättemycket kritik? Det här är ju ett jättekritiserat VM.
Den här demokratiska synen som vi har på idrotten och som vi tycker borde finnas, den existerar ju inte inom organisationer som FIFA. utan det är en sluten krets kan man säga, det är ingen insyn. FIFA kommer att göra en enorm vinst från VM, det handlar ju om 60-70 miljarder. Man delar ut pengar till alla länder som gottepåse kan man säga.
Mm.
Så att nej, FIFA har en sån enorm makt och det vi ser är liksom bara början tror jag på en förskjutning av fotbollen har liksom varit dominerats av Europa, UEFA som förbund, men vi ser en förskjutning mot Asien där de stora sponsorerna också finns och Mellanöstern där de pengarna finns.
Mm. Så VM i Saudiarabien, det kommer vi få se tror du?
Det är inte alls omöjligt. Jag tror nästan det faktiskt. Och sen Infantino pratade till och med om ett VM i Nordkorea här under sitt det här öppningsanförande. Så att han är öppen för vad som helst.
Du, tack så jättemycket Anders för att du var med i Dagens Story.
Tack så mycket.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Teresa Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.
Och klippen i programmet kom från Sveriges Television, Sveriges Radio, CNN, BBC, Channel 4, Deutsche Welle, Sky News och ESPN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.